Det har den senaste tiden handlat mycket om Sveriges säkerhetspolitiska läge utifrån vad som sker i Ryssland och om det svenska försvarets behov av upprustning. Detta kommer också dominera årets folk- och försvarskonferens i Sälen. Statsminister Stefan Löfven var en av talarna och pekade ut 8 hot som Sverige har nu att möta.
Ja, det handlar om det militära hotet i vår omvärld förstås. Det handlar om cybersäkerhet, det vill säga främmande makters försök till intrång hos till exempel svenska myndigheter. Vidare så tog Stefan Löfven upp terrorismen förstås. Också hot mot transporter och infrastrukturer, inklusive energiförsörjningen, som kan vara områden där det kan utsättas också för olika hot och sabotagemöjligheter. Klimatförändringarna är ett annat hot och likaså biologiska och kemiska hot av olika slag. Ja, det här var ju en diger katalog av hot som försvarsministern levererade och som Sverige nu måste ta itu med på olika sätt då för att kunna möta, sa statsministern. Samhället har ju blivit så mycket sårbarare under senare år. Och skyddet mot allt detta är långt ifrån bra, konstaterade Stefan Löfven. Och mycket pengar måste läggas på de olika områdena för att förbättra samhället så medborgarnas skydd. Oppositionen, den politiska oppositionen här, tyckte väl att katalogen var väl okej, men däremot så saknade man ifrån statsministerns sida konkreta handlingsplaner vad man konkret ska göra på olika områden.
Det verkar som om Sverige har lite yrvaket vaknat upp till en ny värld med ökad osäkerhet.
Ja, lite så är det nog. Det är den känslan man får i alla fall. De militära nedrustningarna sedan Sovjetunionens fall med avskaffandet av bland annat den allmänna värnplikten och nedläggning av massor av olika militära förband och ett Gotland utan någon militär närvaro, det har ju skapat stora hål i försvaret. När nu omvärlden ser annorlunda ut. Och lägger man då till det här med terrorism och det nya stora hotet inom IT och cybervärlden där en fiende ganska lätt skulle kunna sluta till exempel elförsörjningen i ett land och därmed lamslå detsamma, så finns det naturligtvis ett uppvaknande här, att här måste vi nu både studera och vidtaga olika åtgärder här för att få ett bättre skydd också av det civila samhället.
2015 så blev en försvarsuppgörelse klar mellan regeringen och 3 av alliansens partier. Liberalerna hoppade av uppgörelsen som skulle ge försvaret 10 miljarder extra under 4 år. Nu verkar det inte som om det räcker, utan försvaret behöver ännu mer pengar för att klara sina uppgifter. Kommer man att få det?
Ja, man har nu tillsatt en ny försvarsberedning som det heter, och den ska alltså då, det är en parlamentarisk sådan, den ska nu se över försvarets behov från 2021 fram till dess så ligger ju då redan de här förslagen byggda då på den här överenskommelsen från 2015 som du nämnde. De borgerliga partierna har redan i dagarna krävt många nya miljarder till försvaret ovanpå den budget som man har idag. Men försvarsminister Peter Hultqvist, han ville i Sälen i alla fall inte ge sig in i några nya konkreta diskussioner om försvarets pengar. Men statsminister Stefan Löfven, han kanske ändå var lite mer öppen för försvarets behov. Så att man kan väl tänka sig att det här kommer att diskuteras ganska så ordentligt här tiden framöver, och eventuellt om man då inte blir överens, får en parlamentarisk överenskommelse här, så blir det säkert också en valfråga till 2018.
Så har svenska folket någon tilltro idag till försvarets möjlighet att värna Sverige?
Nej, i den senaste opinionsundersökningen som kom här för en vecka sedan så sa 2 av 3 tillfrågade i den här mätningen som Dagens Nyheter hade beställt från ett opinionsinstitut att man har väldigt lågt förtroende för försvaret. Endast 1%, alltså 1 av 100 svenskar, har idag ett mycket stort förtroende för det svenska försvarets förmåga att kunna värna landet.
Och hur påverkar det som händer nu civilsamhället?
Ja, plötsligt så har man ju börjat talat om riskerna för ett eventuellt krig i vår närhet som Sverige skulle kunna bli indraget i. Man vet ju inte hur och vilka Rysslands intentioner är här framöver. Och det stora orosmålet då kanske för svensk del, det är ju de baltiska staterna. Och om en aggression där också skulle kunna påverka Sverige. Det bor ju alltså i de baltiska staterna finns det ju stora ryska minoriteter. Och det här är ju någonting som skulle kunna leda till någon form av konflikt längre fram. Det talas nu också om hur Sverige skulle kunna klara av att försörja sig med mat om vi hamnade i en konflikt eller i ett krigsläge. Mycket mat importeras ju idag och lagren av till exempel bränsle är ju väldigt små numera jämfört med hur det var under kalla kriget. Under kalla kriget ända fram då till början på 1990-talet så hade man ju stora depåer i Sverige av olika både bensin och olja och även mat lagrad så att säga så man skulle kunna klara sig under en ganska lång period i en eventuell avspärrning. Men förutsättningarna är inte de samma idag tyvärr. Och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har nu också gått ut och uppmanat kommunerna att också ha en planering och beredskap som också skulle innefatta krig och olika typer av stora konflikter. Men vi får ju understryka ändå att det här tillhör den debatt som nu pågår om tillståndet i Sverige, både vad det gäller det militära och det civila. När man då upptäcker och ser då bristerna i det civila samhället och de olika händelser omkring oss och de påtryckningar som också kan komma gentemot ett land som Sverige. Så att lite är det väl så att vi just nu är under ett uppvaknande ur en kanske tidigare törnrosa sömn.
Och du nämnde tidigare det här med cyberattacker, det vill säga försök att ta in sig i till exempel en myndighets datasystem. Hur allvarligt är det?
Ja, det här uppfattas ju som väldigt allvarligt idag. Försvarets radioanstalt, FRA, som är ju den övervakande myndigheten och som ägnar sig åt signalspaning och försöker ju då att förebygga terrorism och sådana saker genom att snappa upp olika meddelanden och avlyssna också olika typer av trafik till och från Sverige och kring i vår omvärld. De sa nu här i veckan i samband med den här försvarskonferensen att förra året så utfördes det över 100 000 sådana här attacker mot Sverige. Det har varit medvetna intrångsförsök och kapningar av datorer. Och bakom de här attackerna och försöken finns, säger man ifrån FRA och även från de militära myndigheterna, utländska underrättelseorganisationer och statsstödda organisationer. Och FRA konstaterar ju också då att IT-säkerheten är dålig på många håll. Det behöver göras väldigt mycket, både vad gäller myndigheter och kommuner och inom olika organisationer och kanske också inom näringslivet.
Och det här ger ju sammantaget en allvarlig bild vad som gäller säkerheten på många områden i Sverige. Och hur påverkar det samhällsklimatet?
Jag tror inte att svensken i gemen idag känner sig så väldigt oroad trots allt, för det känns ändå som det ligger långt borta. Men man har i alla fall väckt alla de här frågorna. Och det talas ju också nu om behovet av att stärka det psykologiska försvaret. För ser man nu vad som hände under det amerikanska presidentvalet och vad som kommer nu i kölvattnet av detta, så är det lätt att inse att också Sverige kan ju drabbas av infiltration inom sociala medier. Det förekommer redan falska nyhetsartiklar där svenska politiker har blivit involverade och där de påstått ha sagt olika saker som försvarsminister Hultqvist till exempel och även för utrikesministern Carl Bildt har ju också dragits in i såna här historier där han har använts på ett falskeligen sätt och citerats. Så beredskapen för det här är väl på väg att skärpas, inte minst med tanke på valet 2018. Och där kommer nog också man att höja trösklar och nivåer här för att försöka mota detta. För att det är ju inte uteslutet att det finns främmande makter som också under valet 2018 kan finna anledning att gå in och försöka påverka en politisk utgång som i Sverige.
Vi byter ämne men stannar kvar vid oro och osäkerhet. Brottsförebyggande rådet kom i veckan med sin så kallade trygghetsmätning. Och den visar att allt fler kvinnor i Sverige känner sig otrygga när de går ut på kvällarna i bostadsområden. Varför känner kvinnorna sig otrygga där?
Ja, det finns väl kanske flera orsaker till detta. Dels har vi ju sett att det finns ett ökat våld även mot kvinnor, överfall, sexuella trakasserier och så vidare. Och det har ju lett till en både bland yngre kvinnor och bland äldre en viss rädsla på sina håll. I den här undersökningen från Brottsförebyggande rådet så säger man nu att den gjordes under förra våren och det tar lång tid att genomarbeta ett sånt här material. Men i vart fall så uppgav då 31% av de svenska kvinnorna att de känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällarna. Och det här är en ökning då, förra gången var 2015 och då landar man på 25%, men alltså 31%. Generellt sett så finns det ju en otrygghet som är lägre då om man nu tar hela befolkningen mellan 16 och 79 år. Där är det 19% som känner sig otrygga i sitt bostadsområde på kvällarna. Och det har väl kanske framförallt med de olika storstäderna och förorterna där det händer så väldigt mycket. Det finns så mycket av kriminalitet där också, gängkriminalitet, och var och annan vecka så kan vi ju läsa om gängupprörelser som slutar då med att någon blir dödad eller allvarligt skadad i alla fall. Men framförallt är det ju kvinnorna som känner den här otryggheten, och det var väl som vi berättade här också under den sommar som gick, att det kom ju in väldigt många så här anmälningar i samband med olika musikfestivaler där unga kvinnor hade känt sig sexuellt trakasserade av många män. Nu ledde väl inte det här till något gripande i någon större utsträckning, och heller inte, jag tror bara var en enda person då som ställdes till ansvar för sån här händelse. Så att, men det sprider sig, och det är naturligtvis också så att skapas det en sån här oro så får du ofta ringa på vattnet väl, och man kan inte riktigt bedöma hur farligt det egentligen är. Samtidigt då så har ju polisens insatser räcker ju inte till heller, och förtroendet för polisens möjligheter, det är väl som med försvaret, att det har sjunkit under senare tid.
Ja, vi ska till sist idag se lite på det svenska vädret. Det fortsätter att pendla mellan blidväder och kyla, snö och barmark.
Ja, det har verkligen varit en sån här berg- och dalbaneväder i alla fall här i Svealand. Det har varit barmark, och vid nyår hade vi ju uppåt en 10 plusgrader i stora delar av södra Sverige i alla fall, och plusgrader ända långt upp i norr. Sen har det ju blivit ordentligt kallt, och här i Stockholm, i östra Svealand, så fick vi då rejält med snö igen. En 3 decimeter eller något sådant, och nu håller den på att smälta bort igen, och den här veckan så blir det på nytt blidväder. Har kommit in ett ordentligt lågtryck västerifrån som sveper ner med kraftiga vindar över västra Svealand och Götaland framförallt, och det har blåsten är ju, har ju varit väldigt blåsig vinter här, och nu i veckan så fick man på nytt ställa in färjetrafiken till Gotland. Det blåste alldeles för mycket alltså. Så att det fortsätter att pendla det här vädret, och det känns väl lite olustigt, tycker de flesta. Det är bättre om det är någorlunda stabilt åt ena eller andra hållet, så att säga. Men det här att ena veckan ta sig fram i 30 cm snö för att veckan därpå då gå omkring bara i slask, det kanske inte är så roligt.